I en veckotidning så stod det en artikel, en intervju med en av våra kändisar som uttalade sig om transcendental meditation och liknande företeelser. Och uttryckte sin att han tyckte om just den formen av, ja, inte religion direkt, men den formen av kanske andlig aktivitet. Speciellt, sa han, därför att man inte behöver krypa till något kors. Utan man fick så att säga vara den man var och ingenting behövde ändras. Det tycks vara förnedrande för den mänskliga stoltheten att behöva erkänna sitt behov av en korsfäst Kristus. Det var en dårskap för grekerna när Paulus kom med detta budskap. Det var en stötesten för judarna. Men det är just den här dårskapen som har lyckats med vad all mänsklig visdom under årtusenden aldrig har gått i land med. Nämligen att rädda människan och befria människan och upprätta människan för att ge henne en gemenskap med levande Gud. Endast en metod, en korsfäst Kristus. Gud lät människans frälsning inte bero på hennes vishet eller klyftighet, utan på hennes tro och förtröstan på den korsfäste Kristus. Men det var inte på det sättet som den stolta människan hade väntat sig frälsningen. Judarna, står det här i vers 22, begär tecken och grekerna söker vishet. För judarna var talet om en korsfäst Kristus en stötesten. Därför att det tycktes dem otänkbart att den som slutat sitt liv på ett kors skulle kunna vara Guds son. Det står ju i 5 Mosebok, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Om Jesus verkligen var Gamla testamentets utlovade Messias, så skulle han väl inte på ett sådant sätt komma under Guds förbannelse som att behöva bli korsfäst. Då skulle väl istället Guds välsignelse vila över honom, och det skulle vara uppenbart för alla. Men de förstod alltså inte att det var vår och deras förbannelse som han bar när han blev gjord till synd för vår skull. De krävde tecken därför att Gamla testamentet hade utlovat att tecken och under skulle åtfölja den kommande Messias. Och Jesus gjorde ju också tecken, men aldrig för tecknens egen skull, utan alltid utifrån ett medlidande och kärleksfullt hjärta så tog han sig an de som var i behov av hjälp. Men judarna, de förväntade sig tecken av mer spektakulär art. Tecken som skulle göra uppenbart för alla att han var deras politiske och mäktige befriare som nu trädde fram på scenen. Men i Jesus så såg man istället en ödmjuk tjänare som gärna umgicks med det enkla folket. De föraktade. Det fanns ingenting av den messianska glansen och härligheten omkring honom som hade fötts i ett stall och som kom gående i trasiga sandaler kanske på Judéens dammiga vägar. Och som senare red in i Jerusalem på en åsnefåle. Men Jesus sa själv ibland: om ni inte tror mina ord, så tro för mina gärningars skull. Han menade att hans gärningar vittnade om vem han var. Och det fanns ju de som trodde också bland de etablerade. Nikodemus, rådsherre, farisé, lärare, kom till honom om natten och sa: vi vet att du är från Gud, för ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Men det finns människor som än idag begär tecken eller under, som säger likasom att om bara Gud gjorde det och det så skulle jag tro honom. Jag är inte så säker på det. Förresten, vad är det för tecken som du menar ska ske för att du slutgiltigt ska tro? Vad är det som ska hända egentligen? När den rike mannen hade dött och gått för att vara i dödsriket, och han kunde se den fattige Lazarus vara i Abrahams sköt, och det var som ett stort gap som skilde dem åt i dödsriket, så ber han att någon ska skickas till det levandes land och varna hans bröder så att de åtminstone omvände sig innan det var för sent. Men då säger Abraham: ja, men de har ju Moses och profeterna, det är ju bara att läsa innantill. Nej, nej, nej. Bibeln kan ingen tro på, menar den här rike mannen. Men om någon uppstår från de döda, då ska de låta övertyga sig. Nej, säger Guds ord. Om de inte tror Moses och profeterna, så ska de heller inte låta övertyga sig om det största av alla under sker, att någon uppstår från de döda. Så är människans sinne. Hon är inte benägen att godta några under som bevis för en levande Gud. Om hon inte vill tro, så hjälper nog inga under eller tecken heller. Men för den som vill tro, så kommer naturligtvis under och tecken in som en bekräftelse på att Gud är ofärde. Men för judarna så stämde inte Jesus med deras mänskliga och stolta förväntningar. Hela hans liv var för dem ett tecken på svaghet. Han lät ju sig hånas. Man fick ju till och med spotta på honom. Man fick ju slå honom och piska honom utan att han gjorde någonting åt det. Man fick ju törnekröna honom. Man fick ju lägga ett kors på honom och driva honom ut till huvudskalleplatsen och där spika upp honom på förbannelsens trä. Vilken svaghet! Inte kunde väl han vara den mäktige Messias som Gamla testamentet hade utlovat. Korset var för dem nederlagets slutliga symbol. Och så blev han en stötesten för judarna. Och redan Simeon, som ni kommer ihåg, när Jesus ännu var nyfödd, hade ju tagit gossebarnet i sina händer och sagt till Maria och Josef: han ska bliva ett tecken som ska bli motsagt. En stötesten för många, ett ljus för många, men en stötesten för andra. Och judarna stötte sig på Jesus därför att de hade byggt på sina goda gärningar och sin egen förträfflighet. Och så kommer här en man på scenen och säger: det hjälper ingenting, ni måste bli födda på nytt. Och så sårade han deras stolthet, och så blev han dem till fall. Grekerna då? Jo, de sökte vishet, står det. Och för dem blev Kristus en dårskap. För enligt grekisk filosofi så var det omöjligt att tänka sig gudomen som någon som skulle kunna känna och påverkas utav människors situation. Om människan på något sätt lyckades påverka Gud, skulle det betyda att människan var större än Gud, menade grekerna. Om Gud lät sig röras av människors omständigheter, så var han en svag Gud. Därför, menade de, måste gudomen med all nödvändighet vara oförmögen till känslor, så att ingenting kunde påverka gudomen. Han skulle vara likgiltig för de mänskliga villkoren, höjd över allt sånt. Därför utgjorde bara talet om att Guds son skulle ha lidit och dött för människans skull en motsägelse mot deras uppfattning om vad en gud skulle vara. Ja, man gick så långt att man hävdade att det skulle vara en skymf emot Gud att påstå att han skulle ha engagerat sig i mänsklighetens villkor och dilemma. En gudom, menade grekerna, måste ju med all nödvändighet vara en som är skild från den mänskliga verkligheten, oberörd av densamma. Därför var själva talet om att Gud hade blivit människa en omöjlighet för det grekiska sinnet. Att Guds son dessutom skulle ha lidit och sörjt över människans villkor, så som förkunnelsen om Jesus ju förtäljde, ja, det uteslöt för grekerna möjligheten av att han skulle kunna ha varit Guds son. Ingenting kunde te sig så dåraktigt för grekerna och så svagt som en korsfäst Kristus. Men i denna Guds svaghet och i denna Guds dårskap så ligger den största av alla krafter och den högsta av all vishet fördolt. Ty det är den korsfäste Kristus som ensam kan förändra mänsklighetens situation. Grekerna sökte vishet. Det skulle vara någonting spännande. Det skulle vara någonting som kunde blända med snillrik spekulationer och överlägg och diskussioner. Och därför så lät man allt passera som inte tillfredsställde den där hjärngymnastiken. Det skulle vara någonting nytt för dagen, sa de ju när Paulus kom till Aten i Apostlagärningarna 17. Okej, vi kan lyssna till dig en stund, men inte för länge. Om det möjligen kittlar våra intellektuella nervbanor, så ska vi lyssna till det, men annars får det passera. De ville tänka för tänkandets skull. De var endast villiga att lyssna till sånt som kunde tilltala deras filosofiska förväntningar. Någon slags intellektuellt snobberi som jag tror finns idag också. Det får inte vara det enkla evangeliet, talet om korset. Det är för enkelt. Det måste vara någonting mer sofistikerat om man ska stanna upp och begrunda detsamma. Då kan du förstå deras reaktion. När Paulus träder in på scenen, eftersom man är mer intresserad av hur man framlade en sak än vad saken handlade om egentligen. Man var intresserad av retorik och skicklighet i uttryckssätt. Man vägde varje ord och lyssnade till hur talaren framställde sitt budskap. Och så kommer den grovhuggne Paulus, tältmakaren, in på scenen i Korint och förkunnar en korsfäst Kristus. Och han gjorde för dem, nästan skulle jag tänka mig, ett okultiverat intryck. Varför skulle de godta som herre och frälsare dessutom en man som inte hade tillräckligt vett att rädda sig själv från en korsdöd? Var ligger logiken i det här, Paulus? Paulus, han säger ju i andra kapitlet: när jag kom till er så var det inte med förkrossande vältalighet och vishet som jag förkunnade Guds hemlighet. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus som korsfäst. Och jag var rädd och jag var svag och full av ängslan när jag uppträdde hos er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, men med bevisning i ande och kraft. För er tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Det passade inte in i grekernas förväntningar, den här tältmakarens enkla förkunnelse. Där inte uttryckssättet var det viktigaste, men det kärnfulla budskapet att det finns en som har dött för er synd. En korsfäst Kristus, världens enda hopp. Och så gick han på. Ja, det var en sån dårskap för grekerna att de gärna drev jäkt med de kristna. Och vi har bevarat i vår tid en karikatyrteckning där en romersk slav faller på knä inför en korsfäst varelse med ett åsnehuvud. Och där man liksom genom denna teckning begabbar de dåraktiga människorna som böjde sig för en korsfäst så kallad frälsare. Och med åsnehuvudet ville man ju markera hur dåraktigt detta var, att ha en sådan person till sin Gud. Men Kristus predikades inte som en politisk segrare för att möta judarnas felaktiga förväntningar. Han predikades inte som en filosof för att behaga grekernas tänkande. Han predikade som den korsfäste. Och här i ligger vårt enda hopp. Till och med August Strindberg lät teckna på sin gravsten: o kors, mitt enda hopp. Både judar och greker måste börja tänka om utifrån helt nya utgångspunkter. De måste börja ödmjuka sig själv och inse sitt behov av en frälsare, av en korsfäst Kristus. Därför bedrar vi oss själva när vi använder den mänskliga kunskapen och förmenta visheten som en förväntning att inte behöva komma till Gud. Det är ett självbedrägeri om man tror sig vara så vis och så klok och veta så mycket att man inte skulle behöva med den korsfäste att göra. För de kallade, står det i vers 24, är Kristus en kraft, en Guds kraft och en Guds vishet. Det vill säga, vad den troende människan har funnit i Kristus, det motsvarar egentligen just det som både judar och greker egentligen söker. I Kristus och i hans försoning finns nämligen både kraft och vishet. Men på ett långt högre plan än den mänskliga visheten någonsin lyckades sträcka sig. Här kommer vi till begränsningen av den mänskliga visheten. Och Paulus går vidare och säger: tänk på sammansättningen i er församling. Det bevisar den tes jag driver. Inte många visa i världens ögon blev kallade. Inte många mäktiga. Inte många förnäma av förnämbörd. Visst fanns det en del utav samhällets så att säga högsta lager. Erastus till exempel, han var ju statskamrer i Korint och hörde till församlingen. Sostenes och Crispus var synagogsföreståndare och hade blivit omvända till Kristus. Och vi läser på andra ställen om att förnäma kvinnor kom till tro och anslöt sig till Paulus och församlingen. Och Lydia, affärskvinnan i Filippi och så vidare. Det finns visserligen en hel del, men de utgjorde inte majoriteten, utan det var slavar och samhällets lägsta klasser som utgjorde den kristna församlingen. Och många föraktade den kristna församlingen just på grund av det. Omkring 178 efter Kristus så skriver en man som heter Celsus, en av de bittraste attackerna som någonsin har formats emot den kristna tron. Han föraktade kristendomen just på grund av dess attraktionskraft på vanliga dödliga människor, höll jag på att säga. Han menade att de kristnas motto, det var: låt ingen kultiverad person komma nära, ingen vis, ingen förståndig, för sånt anser vi för ont, menar de kristna. Men om någon är okunnig, om någon saknar förstånd och kultur, om någon är dåre, då må han frimodigt komma. Och om de kristna, skrev han, vi ser dem i deras hus. De är ullberedare bara, hoplappare, valkare, de mest olärda och vulgära människor. Och han liknade de kristna vid en svärm fladdermöss, eller myror som kom krypande, eller grodor som höll symposium runt ett kärr, eller maskar som samlades till bönemöte i en lerhög. Och de starka och stolta människorna av den tiden drog slutsatsen att det var de svagast förtryckta stackarna som behövde kristendomen och någonting att suga på. Men det var det, att det var Guds hemlighet att han utvalde det som ingenting var. Det var lika som Gud såg sig om för att finna de som var mest föraktade i samhället. De som räknades för ingenting. De som stod lägst. För att utvälja dem och ge dem den högsta tänkbara av all värdighet och adoptera dem till sina egna söner och döttrar. Och så kom den världsliga visheten och stoltheten på skam. Just i detta ligger kristendomens ära och härlighet, i ett samhälle på den tiden där 60 miljoner var slavar och som enligt romersk lag var att betrakta som levande verktyg och inga människor. En slav kunde kastas ut ur ett hus på samma sätt som man kastar bort en gammal spade eller en gammal hacka, för att man inte har någon användning för den längre. Och slavens barn tillhörde automatiskt hans mästare på samma sätt som lammen tillhörde mästaren, de lamm som föddes av fårjorden. Men så kom det kristna evangeliet till stan, till byn där slaven bodde, och förvandlade dessa människor till, som i samhällets ögon alltså betraktades som ting och inte som människor, förvandlade deras situation till högsta tänkbara värdighet. De återfick inte bara sin mänskliga värdighet, utan de blev dessutom adlade till Guds egna söner och döttrar. Tänk att få vara ett Guds barn. Jag undrar om de inte sjöng den kören redan då. Evangeliet, det gav självrespekt åt människan. Det gav självrespekt åt den som ingen respekt rönte från sin omgivning. Evangeliet förklarade att människan, vem hon än var, var så oerhört värdefull i Guds ögon att hans son hade lidit döden för hennes skull. Ja, mina vänner, detta är det mest upplyftande budskap som historien känner. Och så visar Gud därmed att han, genom det som människor kallade för dårskap, den korsfäste Kristus, har skaffat åt sig ett folk av samhällets minst aktade, ett folk som prisar hans namn och som känner hans frälsning. En vishet som egentligen är långt överlägsen den mänskliga visheten. Så det står här att Guds svaghet och Guds, om det nu skulle kunna finnas svaga punkter hos Gud, och Guds dårskap, ett uttryck för om man hypotetiskt skulle kunna tänka sig att det fanns svaga punkter i Guds vishet, så är ändå den så kallade Guds dårskapen och Guds svagheten visare och starkare än mänsklig vishet och mänsklig styrka. För det människan aldrig lyckats åstadkomma, det gjorde Gud. Den gudomliga kraften och den gudomliga visheten är vida överlägsen all mänsklig vishet och vad vi kan åstadkomma. Allt detta, säger Paulus, gjorde Gud för att ingen skulle berömma sig inför Gud. Ingen skulle kunna träda fram i egen stolthet inför Gud. Utan allt skulle tvingas in, alla skulle tvingas inse att det här beror på Gud från början till slut. Och så läser vi avslutningen. Hur Gud alltså har gjort. Genom honom finns i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Dessa tre nyckelord som egentligen sammanfattar hela Guds frälsningsplan. Det är lika som Paulus vill säga, i Kristus så har vi allt vad vi behöver. Den gudomliga visheten illustreras och demonstreras i det faktum att vi i Kristus har rättfärdiggörelse, att vi i Kristus har helgelse, att vi i Kristus har slutlig förlossning och frihet. Och så vill jag bara sluta med att betrakta de här viktiga orden, några av Bibelns viktigaste ord: rättfärdighet, helgelse och förlossning. Kristus har blivit vår rättfärdighet. Vad betyder rättfärdighet? Ja, det betyder någonting som är rätt. Någonting som är i fullständig överensstämmelse med en given norm. I femte Mosebok 25 står det till exempel att Gud säger till sitt folk att de inte skulle ha två slags vikt i sin pung. Ett större slag och ett mindre slag. Och hemma i sina hus skulle de heller inte ha två slags efamått, ett större och ett mindre, så att man kunde fuska lite grann när man gjorde sina affärer. Utan det skulle vara riktig vikt, står det, och rätta och riktiga mått. Och det har du, det där ordet, rätta mått, sånt som fullständigt överensstämde med en bestämd norm eller standard. Och Bibeln kallar falska vikter och falska vågar för orättfärdiga vikter och vågar. Och då förstår du betydelsen, tror jag, av rättfärdig. Gud själv är normen för människans moraliska karaktär. Alltså, Guds rättfärdighet är normen för vad vi egentligen skulle vara. Då förstår vi också varför Bibeln säger att ingen rättfärdig finns. Inte en enda, ingen som gör vad som är i fullständig överensstämmelse med Guds höga rättfärdighet. Vi kommer alla till korta. Ingen människa uppnår Guds fullkomliga rättfärdighet. Hur ska vi då lyckas? För samtidigt så är kravet ställt: om vi ska ha gemenskap med Gud, så måste vi täckas honom, så måste vi komma i fullständig överensstämmelse med hans rättfärdighet. Ja, men det klarar ju ingen av. Nej. Och så kommer då Kristus in i bilden. Hur ska det bli möjligt? Jo, genom Kristus. Hans rättfärdighet var i fullständig överensstämmelse med Guds rättfärdighet. Och vad är det Gud gör? Jo, när vi kommer till tro på Kristus, så tillräknar oss Gud Kristi rättfärdighet och sätter in oss i en ställning som är jämbördig med Kristus, så att han ser Kristi rättfärdighet i oss och är fullständigt tillfreds med den rättfärdighet som han har tillräknat oss i Kristus. Det är inte bara det att synden blir förlåten och skulden avskriven, utan dessutom får vi åtnjuta dessa rikedomar i Kristus, som för det första heter Kristi rättfärdighet. En rättfärdig ställning inför Gud. Det är vad Guds barn har blivit givna. Prisa då honom för den gåvan. En rättfärdig ställning inför Gud. Det är som den rike mannen som gifte sig med den skuldsatta fattiga flickan och inte bara kunde betala hennes skulder i ett ögonblick, utan dessutom gör henne delaktig av alla sina rikedomar. Genom vårt förbund med Kristus så är det inte bara vår skuld borta en gång för alltid, utan dessutom så har han sagt: allt mitt är ditt. Och vi har fått en rättfärdig ställning inför Gud. Och Gud har förklarat oss rättfärdiga. Han har sagt till dig, på grund av din tro på Kristus, förklarar jag dig härmed för rättfärdig för tid och evighet i mina heliga och rättfärdiga ögon. Och Gud är nöjd. Därmed så har vi frid med Gud. Frid med Gud. Och vi är föremål för hans goda välbehag. Tyvärr så finns många kristna som går och anklagar sig för sin ofullkomlighet, när vi egentligen borde berömma oss av Kristus, som det står i slutet här. Att vi skulle berömma oss av vad vi äger i Kristus. För Gud älskar oss. Och Gud har sitt välbehag på oss. Inte trots vad vi är, utan på grund av vad vi är. Ser du någonting här av Guds oändliga vishet? Det är inte människor kunde åstadkomma. Det gjorde Gud i det att han genom Kristus kunde tillräkna oss sin egen rättfärdighet. Kristus, vår helgelse. Det andra ordet här. Utgångspunkten är alltså att vår ställning är rättfärdig i Guds ögon. Nu gäller det vår praktiska livsföring. Och då kommer vi in på helgelsen, som är en livsprocess där Guds syften med oss, att vi också i praktiken mer och mer ska likformas med Kristus, likbildas med Kristus, så att vi också i praktiken kommer upp till den ställning som redan är vår i Kristus. Vi är kallade att vara heliga, lika som Gud är helig. Och det ligger en otrolig uppfordran i det här. Men utgångspunkten är, eftersom jag är rättfärdiggjord och rättfärdig förklarad av Gud själv, så vill jag också leva honom till behag. Rättfärdiggörelsen grundar sig på vad Kristus har gjort. Helgelsen grundar sig på vad Kristus gör i mig nu, idag. Ett ständigt verk pågår i den kristne. Gud har inte bara förklarat oss rättfärdiga. Han har också för avsikt att göra oss rättfärdiga i praktiken, genom vårt liv som kristna. Och det är en process som ibland är plågsam, ibland inbegriper lidanden och svårigheter. Men där allt tvingas tjäna Guds suveräna syften med oss. Att forma oss dag för dag, månad från månad, år från år, till större mognad och Kristuslikhet. Och när vi är helt förvandlade till Kristuslikhet, då övergår det i det sista ordet här, förlossningen, som möjliggör Guds förutbestämda mål med oss. Du ser, Gud har redan bestämt vad vi ska bli. Han har bestämt att vi ska bli fullkomliga, förhärligade, att vi ska kunna ställas fram inför honom utan fläck, utan skrynkla, i fröjd. Helgelsen betyder att nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Så Guds underbara frälsningsplan i Kristus inbegriper också den här helgelseprocessen, där vi blir mer och mer gagnbara för hans heliga syften. Och så kommer slutligen Kristus, vår förlossning, eller vår frihet, som nya översättningen har det. Det talar om den slutliga triumfens ögonblick, då vi plötsligt ska inse med förvåning och börja prisa hans namn för att han kunde så plötsligt förvandla vår förnedringskropp till att lik hans härlighetskropp, och kunde så plötsligt göra mig fri från all begränsning av synd och ondska och frestelsens inflytande. Fullständigt fri att för evigt tjäna honom. Det är den slutliga förlossningen till vilken hela frälsningen syftar. Och han som har kallat er, han skall också fullborda sitt verk in till Jesu Kristi dag. Tror du att Gud kan det? Tror du att Gud är så trofast? Ja, det tror vi. Det lovar Guds ord. Hans är verket. Han är trofast. Han ska också fullborda det. Han ska befria min kropp, min själ, min ande till Guds frihet en gång. Det är den slutliga demonstrationen, mina vänner, av Guds oändliga vishet. Hela änglavärlden ska stå på tå och förundras över vad Gud har kunnat åstadkomma med syndafallna människor, som egentligen var värda hans fördömelse. Och så står de en dag utan någon fördömelse, utan att något av anklagelse kan sägas emot dem, fullständigt befriade från alla jordiska begränsningar som vi ännu har att leva med, men som Gud ändå använder till vårt bästa. Så har Paulus avslutat det här kapitlet och sagt: jag har blivit rättfärdiggjord. Det tillhör förfluten tid. Jag håller på att helgas. Det tillhör den närvarande nutiden. Och jag skall förlossas. Det tillhör framtiden. Dessa tre lärosatser hjälper dig att hålla samman hela Guds frälsningsplan: rättfärdiggjord, helgelse, förlossning. Dessa rikedomar tillhör den kristne, den som är i Kristus. Och då försvinner ju all egen berömmelse. Då har ju den mänskliga stoltheten plötsligt ingen plats, utan allt är ju i Kristus. Och så slutar Paulus med att säga: den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Och så bryter lovsången fram. Och så sjunger slavarna, där är det romerska slavimperiet som det egentligen var, tidigt på söndag morgon, lovsånger, står det i en tidig polisrapport, lovsånger till Kristus som till Gud. De hade fått uppleva rättfärdiggörelsen, de levde i helgelsen, de väntade förlossningen. Nu frågar jag: finns det med här idag som inte äger dessa rikedomar, som fortfarande är en främling för nåden i Kristus? Vad är det som hindrar att du idag skulle ta emot denna Guds vishet, om den också kallas världens dårskap? Vi inbjuder dig till vårt bönerum när sångarna snart ska avsluta den här gudstjänsten med sina sånger. Och vi vill bedja för dig, att du får upp ögonen för vad som är Guds vishet. Jesus har sagt: jag är världens ljus. Den som följer mig, han ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Vill du pröva det idag? Vi välkomnar dig.